den 11 juni 1996, Sverige.
Ja, nu pratas det alltså om sänkta arbetsgivaravgifter. Något nytt i socialdemokratisk politik, men också en tydlig EU-anpassning. Herman Meltzer.
När EUs regeringschefer möttes i Essen i Tyskland i december 1994 kom regeringscheferna överens om att arbetsgivaravgifterna måste sänkas. Essen-mötet hölls 3 veckor innan Sverige blev EU-medlem. Sveriges före statsminister Ingvar Carlsson ville aldrig acceptera överenskommelsen om sänkta arbetsgivaravgifter. På Sveriges första EU-toppmöte i Cannes i Frankrike för 1 år sedan förklarade Ingvar Carlsson varför han inte ville sänka arbetsgivaravgifterna. Han tog hjälp av en konferens med 200 internationella revisorer som kommit fram till att företagsskatter inte var något problem för Sverige.
Förutsättningarna för företag i Sverige är utomordentligt goda. Skatterna är inget problem i Sverige. Det är tvärtom så att Sverige har mycket låga bolagsskatter. Så att för vår del tror jag inte vi har mycket mer att hämta i att till exempel med sänkta arbetsgivaravgifter. Vi har mycket gynnsamma villkor för företagen i Asien.
Och på en annan presskonferens, också den i Cannes, sa Carlsson så här.
Vi har en mycket låg bolagsskatt. Nyligen konstaterade av de 200 internationella revisorer som var i Sverige som konstaterade att när det gäller skatten för företagen så är Sverige ett paradis.
Ingvar Carlsson om skatteparadiset Sverige. Och frågan är idag vad som hände i paradiset eftersom regeringen nu 1 år senare verkar anse att skatterna ändå måste sänkas för att skapa nya jobb.
Det här pressmeddelandet. Och nu kommer arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, statsminister Göran Persson och finansminister Erik Åsbrink hit och intar sina platser som vanligt här i presskonferenssammanhang, så vill fotograferna ha en stund med dem själva först, och just nu ser jag faktiskt inte så mycket av ministrarna utan de skyms bakom en skog av fotografryggar och det bränns väl några meter film här. Ni hör Göran Perssons röst här i bakgrunden och vi inväntar hans och hans kollegers inledning. Det är alltså Sveriges Radios P1 som sänder direkt från Rosenbad där Göran Persson, statsministern, snart ska inleda en presskonferens om hur regeringen tänker sig att halvera den öppna arbetslösheten fram till sekelskiftet.
God morgon och välkomna till den här presskonferens där regeringen ska presentera de förslag vi idag lägger fram för riksdagen som en del i de åtgärder som pressar tillbaka arbetslösheten till 4%. Förslagen är gemensamt förhandlade med Centerpartiet och det finns alltså en parlamentarisk majoritet för de förslag som man nu presenterar. Det innebär inte att inte också andra partier är välkomna att vara med i en dialog och diskussion. Och mot den bakgrunden kan det vara värdefullt att vi har ett riksdagsarbete de närmaste veckorna framför oss. Propositionen lägger fast att vi ska nå målet 4% öppen arbetslöshet år 2000. Får riksdagens möjlighet att ta ställning till detta. Får se vilka som vill vara med och vilka som vill stå utanför i den ansträngningen. Vi inför också här den ordningen att vi nu halvårsvis tänker gå tillbaka till riksdagen precis på samma sätt som vi har gjort med de offentliga finanserna. Halvårsvis gå tillbaka till riksdagen, redovisa läget, ta nya beslut och justera i programmen. Därför att det här är landets viktigaste fråga och den ska uppta riksdagens arbete de närmaste åren. Förslaget vi nu lägger och som Erik Åsbrink och Margareta Winberg strax ska presentera bygger på 4 hörnstenar. Först en ny arbetsmarknadspolitik där vi inför enklare regler, mer av lokalt ansvarstagande och där vi ger framförallt äldre och långtidsarbetslösa nya chanser. Vi redovisar också i det här förslaget hur vi tänker finansiera höjningen av 80%-nivån i A-kassan. Vi redovisar också principer för en del av de förändringar som kommer i A-kassan. Ett sammanhållet arbetsmarknadspolitiskt avsnitt som enkelt kan uttryckas som en ny arbetsmarknadspolitik med ökat lokalt inflytande och mindre inflytande för centrala instanser, typ AMS. Den andra hörnstenen är satsning på företag och framförallt på små företag. Där ligger en sänkning av arbetsgivaravgiften med 5% för de första 600 000 kronorna i lönesumma. Det är inriktning mot de små företagen. Det betalas enkelt uttryckt genom att vi ändrar i periodiseringsfonderna så att vinstrika, framförallt större företag, betalar en högre skatt. En omfördelning inom företagsgruppen från stora företag till små. Det är också från företag som är kapitalintensiva till de som är personalintensiva. Vi genomför också förändringar för småföretagens del vad gäller dubbelbeskattningen. Vi genomför också aviserar avregleringar, förenklingar vad gäller deras regelverk. Och vi presenterar också i det här förslaget en bilpolitik där vi klarar ut den balans som ska finnas mellan miljöhänsyn och stimulans av framförallt att köpa nya bilar. Därför att den svenska bilparken är kraftigt föråldrad. Åsbrink redovisar mer om detta senare. Vi genomför också en förändring av stämpelskattsuttaget så att vi får en stimulans till fastighetsförsäljningar. Det ligger i ett sammanhållet företagspaket som också fullt ut finansierat. Den tredje hörnsten är utbildningssatsningen. 130 000 fler svenskar ska få utbildning. 100 000 av de platserna i kommunal vuxenutbildning med betydande inflytande för kommunerna, i huvudsak riktat till de som har kort utbildning. Möjlighet att studera första året med hjälp av A-kassa, därefter ordinarie studiestödssystem. 30 000 högskoleplatser, där vi nu också preciserar hur de läggs ut över landet. En stark regionalpolitisk profil. Små orter, avfolkningsbygder får den stimulans som högskoleutbyggnad ger. Dessutom räcker platserna till att bygga under den tekniska naturvetenskapliga utbildningen på ett sådant sätt att hälften av 30 000 går till den sektorn. Därutöver fjärde hörnsten. En satsning på tre stycken områden. Med tre program om vardera 1 miljard styck. Först ett kretsloppsprogram som ska avse att underlätta omställningen till kretsloppssamhället. Fri möjlighet att använda resurserna. Andra programmet, ett program riktat mot småföretag och näringspolitik och regionalpolitik. Inblandning med möjlighet att där också bygga under vad som ska hända i småföretagsutvecklingen. Ett tredje program inriktat mot Östersjön med alla de möjligheter som finns i ett ökat Östersjösamarbete utgående från kommersiella utgångspunkter. Att handla över Östersjön kommer att vara det främsta bidraget till en god utveckling både på andra sidan Östersjön men också här hemma. Sammantaget ett program där vi nu pressar tillbaka den öppna arbetslösheten. Men där vi är säkra på att detta kommer att behöva kompletteras och förändras. Beroende på hur inte minst internationell konjunktur utvecklas. Står vi nu i konjunkturbotten och det vänder uppåt. Ja, då får vi nästa gång vi går till riksdagen göra en annan mix av de här åtgärderna. Fortsätter lågkonjunkturen, ja, då blir det ytterligare åtgärder av något slag som gör att vi kan hålla den öppna arbetslösheten i schack. Nu har vi koncentrerat oss på detta. Det här är paketets huvudsakliga innehåll. Och nu får Margareta Winberg gå in i de delar som rör arbetsmarknadspolitiken. Varsågod.
Man kan säga att en röd tråd genom hela den här propositionen är jämställdhetsperspektiv och miljöperspektiv. Beträffande arbetsmarknadspolitiken så blir det stora förändringar. Vi följer upp vissa kongressbeslut och vi moderniserar politiken i övrigt. Arbetsmarknadspolitiken är ju tillkommen i en helt annan tid när vi inte hade den höga arbetslöshet som vi har idag. Och det har ju begränsat Arbetsmarknadsverkets möjligheter att hantera detta så bra som vi önskar. Man har haft för många mål och det har varit allt för centralstyrt bland annat. Nu engagerar vi kommunerna och jag ska peka ut 4 områden där kommunerna får ta ett ökat engagemang och ansvar. Det första gäller arbetsmarknadspolitiken och pengarnas användning. Vi säger i propositionen att i varje kommun ska det finnas en arbetsförmedlingsnämnd. I den nämnden ska kommunerna ha majoritet. Och det betyder att, som det heter på modernt språk, att kommuner och stat kan poola sina resurser. Det vill säga sammansmälta pengarna och därutöver använda det hela på ett mer flexibelt sätt. Så att vi använder pengarna på bästa sätt och så att det är till gagn för de arbetslösa men också för det samhälle i vilket de finns. Den andra stora uppgiften för kommunerna är att ha ett ansvar för de äldre långtidsarbetslösa. 55 plus kan vi väl kalla dem. Det är sådana arbetslösa över 55 år som har varit arbetslösa i mer än 2 år. Vi tycker att de ska få ett värdigt slut på sin arbetsaktiva tid. Och vi ger här ett uppdrag till kommuner, landsting och stat att se till att den gruppen, ungefär 40 000, att den gruppen får meningsfulla jobb i kommuner, landsting eller stat. Dock med det undantaget att det inte ska tränga undan ordinarie personal. Det här gagnar både den arbetslöse och samhället. Och kommunerna får extra pengar för den här insatsen. Den tredje nya uppgiften för kommunerna, det är att man får ta ett ansvar för den särskilda utbildningssatsning som Göran pratade om. De 100 000 nya reguljära utbildningsplatser, framförallt gymnasieskolan. Och de här ska ligga ovanpå det ordinarie utbudet. Vi vet att majoriteten av arbetslösa inte har 3-årigt gymnasium. Och vi vet också att framtiden kräver mer av utbildning och kompetens. Då är detta ett led i en framtidssatsning. Kommunerna får ansvara tillsammans med Arbetsförmedlingen finna de här personerna. Och kommunerna får ansvaret att organisera platserna och söka hos en delegation som inrättas direkt under utbildningsdepartementet som ansvarar för det hela. Den fjärde stora uppgiften för kommunerna handlar om den omstrukturering som både kommuner och landsting för närvarande genomgår och som är smärtsam både för kommunerna, politikerna men framförallt för de anställda. I den här propositionen så finns det 400 miljoner som kan användas för att modernisera organisationen i kommuner och landsting och också göra olika projekt och försök till exempel med arbetstider. Till denna fokusering på kommunerna så kommer en förändrad organisation av Arbetsmarknadsverket. AMS centralt mer än halveras. Länsarbetsnämnderna reduceras så det blir i varje län mellan 10 till 15 personer. Och vi sätter in så att säga kraften på den plats där de arbetslösa finns. Och det är alltså arbetsförmedlingarna som möter de arbetslösa och de ska förstärkas. Sett ur den arbetslöses perspektiv då, vad blir det förändringar? Ja, den arbetslöse ska vara i centrum. Och det betyder att det ska upprättas en individuell handlingsplan för varje arbetslös. En handlingsplan som stärker arbets- och kompetenslinjen. Och det betyder att i första hand ska man ha ett arbete, i andra hand ska man gå en utbildning eller någon annan åtgärd. Det betyder också att arbetslöshetsförsäkringens karaktär av omställningsförsäkring förstärks. Man ska gå in i den, inte för evigt, utan för att rustas till ett arbete. Inte för att alltid ha ett bidrag. Och därför har vi i den här propositionen en bortre parentes. Det vill säga efter ungefär 3 år så inträder denna bortre parentesen. Detta har 2 gånger beslutats om i riksdagen och det har bekräftats av den socialdemokratiska partikongressen i mars. Föregången av beslut i parti-VU och partistyrelse med dess fackliga och politiska personer som där är medlemmar. Denna bortre parentes det är en tydlig politisk signal. Det ställer stora krav, jag vill säga större krav på arbetsförmedlingarna. Det ställer vissa krav på den enskilde att också vara aktiv själv. Det är uppfordrande mot arbetsgivare av olika slag. Detta är alltså ett led i kraftsamlingen att halvera den öppna arbetslösheten. Och signalen är att arbets- och kompetenslinjen gäller. Det andra är att Sverige behöver sitt folk i arbete, inte som bidragsmottagare. Och det tredje är för den enskilde att arbetet har ett värde utöver att vara försörjd. Arbete har ett socialt värde. Denna bortre parentes, den är ungefär 3 år Och inom den så ska alla ansträngningar göras. Och det är därför som vi kraftsamlar på Arbetsförmedlingen. Alla ansträngningar ska göras för att man inom parentesen ska få ett arbete. Om någon faller ut, vi ska ju undvika det naturligtvis, men om någon faller ut så kommer regeringen att presentera ett program för detta senast i A-kassepropositionen våren 1997. Låt mig säga någonting om vissa grupper. När det gäller, och jag börjar med kvinnorna eftersom det har varit en diskussion den senaste tiden. På Riksrevisionsverket att analysera arbetsmarknadspolitiken ur ett jämställdhetsperspektiv. Bara 25% av våra företagare är kvinnor. Vi vill se fler. Och därför så finns det ett antal åtgärder för detta. Man kan få starta eget bidrag i 12 månader istället för idag 6 månader. Och det är framförallt riktat mot kvinnor i offentlig sektor. Kvinnor och män kan gå ifrån sitt arbete för att prova på att starta eget med starta eget bidrag om arbetsgivaren så medger. Detta har inte varit möjligt tidigare. Kvinnor har i större utsträckning än män använt sig av utbildningsvikariat. Det betyder att man kan gå ifrån sitt jobb om en arbetslös får det arbetet istället. Och så kan man vidareutbilda sig eller kompetenshöja sig. I den näringspolitiska delen så finns det skrivningar om det nationella resurscentret som infördes för några år sedan. Detta utvärderas för närvarande och vi ska se hur det ska organiseras i framtiden. Vi uppmärksammar också de regionala centren för kvinnor och vi önskar att ett sånt ska finnas i varje län. Och Erik kommer också att berätta om den förstärkning på det ekonomiska planet som möjliggör att vi utvecklar detta. Brytprojekten har funnits. Det betyder att vi försöker att få kvinnor att prova på manliga områden. Detta kommer att utvecklas ytterligare. Slutligen vill jag säga att vi uppmanar i den här propositionen och gör möjligt för Arbetsförmedlingen att inrätta lokala arbetscenter. Det är alltså lokala former där arbetsmarknadspolitik varvas med kommersiell verksamhet. Det kan vara så att en facklig organisation, ett kooperativ eller en kommun startar ett sånt här lokalt arbetscenter som kan sälja praktik eller utbildning till Arbetsförmedlingen. Och det kan till exempel vara så att man har praktik 75% och tillfälliga arbeten 25%. Tillfälliga arbeten i lokalsamhället som annars inte skulle bli utförda. Det betyder att man får pröva på vad man har lärt sig. Och man finns också tillgänglig för lokalsamhällets olika behov. Detta ska ske till marknadsmässiga priser. Allra sist, nästa sommar, och detta är ett mål, så ska alla gymnasiestuderande som söker sommararbete kunna erbjudas ett sådant.
Ja, tackar vi Margareta. Erik, varsågod.
Jag ska kommentera något om övriga delarna av programmet utöver arbetsmarknadspolitiken. Utbildningspaketet innebär 100 000 platser inom vuxenutbildningen ut i kommunerna. 30 000 platser på universitet och högskolor. När det gäller då de mindre, de regionala högskolorna, så handlar det om förstärkningar på 40% eller mera. Vi vet av erfarenhet vilken stor betydelse universitet och högskolor har som tillväxtmotorer i de bygder där de ligger. Och vi ger alltså en kraftig förstärkning runt om i landet. Jag tror att detta kommer att vara en stor nyhet runt om i landet där de här satsningarna görs. Och till detta kopplas också en studiefinansiering som gör det möjligt för i första hand arbetslösa att förbättra sin utbildning och därmed också förbättra möjligheterna att återkomma till den reguljära arbetsmarknaden. Ett starkt drag som går igenom hela den här propositionen, det är ju decentralisering, regional balans. Vi har hört Margareta Winberg har berättat inom arbetsmarknadspolitiken omfördelning av resurser från central nivå till lokala nivån. Samma tendens präglar utbildningspolitiken med kraftig satsning på inte minst de mindre högskolorna. Och även de tre stora programmen, framtidssatsningarna inom näringspolitiken, framförallt småföretag, Östersjösamarbetet och kretsloppssamarbetet. Det handlar i väldigt stor utsträckning om insatser lokalt, regionalt, en ökad decentralisering. Näringspolitik, starka företag. Vi genomför en rad skattelättnader. Vi sänker alltså arbetsgivaravgifterna med 5% för en lönesumma på upp till 600 000 kronor. Det här sänkningen gäller samtliga företag, även de stora företagen. Det är alltså inga tröskeleffekter som etableras ovanför den här nivån, utan skattelättnaden ligger kvar för alla. Men självklart har den störst betydelse för mindre företag och ger dem utrymme för expansion och att anställa mera folk. Jag vill också påpeka att denna sänkning av arbetsgivaravgifterna innebär inte några som helst förändringar i fråga om de förmåner som är kopplade till vissa arbetsgivaravgifter. Det vill säga att det är en ren skattesänkning, har inga effekter på förmånssidan inom vårt socialförsäkringssystem. För andra aviserar vi då lättnader i dubbelbeskattningen, i första hand riktat mot små och medelstora företag. Exakt hur det här ska se ut, det får vi återkomma till om några månader. Det arbetet kommer bedrivas med stor skyndsamhet. Vi kan konstatera att en modell som en tid har undersökts av experter, att lägga lättnaden i bolagsledet, inte visar sig vara genomförbar, och därför läggs lättnaden i ägarledet. Men den begränsas på viss sätt och den kommer att ha störst betydelse för små och medelstora företag. Och genom det uppdrivna tempot så kan vi genomföra lättnaden redan 1997 och inte 98 som de ursprungliga planerna var. Vi aviserar också enklare skatteregler för olika för enskilda näringsidkare, eftersom många av dagens regler uppfattas som krångliga och besvärande. Vi klargör att det inte kommer att utgå någon förmögenhetsskatt på OTC och onoterade aktier. På bilområdet genomför vi flera åtgärder. Dels att vi aviserar nu en förändring i överensstämmelse i stora drag med den promemoria som har sänds ut på remiss. Och den innebär dels att vi tar bort den överbeskattning som för närvarande gäller på förmånsbilar. Den innebär att vi för in en koppling till räntenivån. Det vill säga om räntan sänks ytterligare så kommer också den här skatten att anpassas till detta. Den innebär att vi får en komponent som är beroende av hur mycket man kör. Det vill säga det är dyrare att köra mycket än att köra lite. Vi får alltså ett miljöhänsyn i förmånsbeskattningen som inte finns i det nuvarande systemet. Till detta, för att stimulera försäljning av nya bilar, och vi vet att nya bilar både är trafiksäkrare och miljövänligare, vi vet att fordonsparken i Sverige är föråldrad, så slopar vi bilaccisen med omedelbar verkan. Och på fastighetsområdet och indirekt byggsektorn så genomför vi en temporär lättnad. Stämpelskatten på fastighetsöverlåtelser sänks till en tredjedel av den nuvarande nivån. Den är 3% på kommersiella fastigheter, sänks alltså till 1%. Den är 1,5% på bostäder, sänks till 0,5%. Och det här gäller till och med utgången av 1997. Vi räknar med att det här både är underlättar för människor som vill byta bostad. Det underlättar den omstrukturering som ska ske och måste ske på den svenska fastighetsmarknaden. Och indirekt så räknar vi med att detta får en viss gynnsam effekt på byggsektorn och jobben inom byggsektorn. Det är ju så att alla förslag som läggs i den här propositionen är fullt finansierade. Statsfinanserna hålls intakta. Utgiftstaket, taket ligger fast. Utbildningspaketet och arbetslöshetsersättningen, den höjda nivån, finansieras dels genom de tidigare föreslagna energiskattehöjningarna och dels genom omfördelningar och besparingar inom arbetsmarknadspolitiken. Vi genomför också vissa, för att finansiera de engångsvisa satsningarna av investeringskaraktär, jag tänker då framförallt på de 3 miljardprogrammen, så gör vi också vissa engångsbesparingar och vi ökar inleveranserna från statliga företag. i det här sammanhanget, utan att vi för sig har någon direkt koppling till statsfinanserna, så aviserar vi också att den del av Stadshypotek som ägs av den gamla Stadshypotekskassan och som är statens pengar kommer att säljas ut. Alltså den återstående delen av Stadshypotek kommer att säljas ut. På skattesidan sker också en finansiering som kopplar till de lättnader som jag just har beskrivit. För att finansiera slopad bilaccis så höjs fordonsskatten. Det handlar i genomsnitt om ungefär 400 kronor per bil och år. Vi höjer tobaksskatten från 1 januari 97 med 15%. Den skatteförmån som fortfarande ligger i allemansfonder slopas. Beskattningen höjs alltså till den normala nivån 30%. Förändringarna inom företagsbeskattningen, där använder vi dels en tidigare avsatt ram på 2 miljarder kronor. Och utöver detta så begränsar vi avsättningen till periodiseringsfond från 25% till 20%. Vi genomför också en smärre förändring inom inkomstskatten så att brytpunkten anpassas. Vi får alltså en begränsad uppräkning av brytpunkten 1997. Och det motsvarar då en skattehöjning på som mest 740 kronor för inkomsttagare som ligger en bit ovanför 200 000 kronor. Och slutligen aviserar vi en avfallsskatt som vi räknar med att kunna införa 1997. Vi har gjort beräkningar av vad en halvering av den öppna arbetslösheten innebär fördelningsmässigt. Och förutom då de mycket positiva effekter som det givetvis innebär för de enskilda att få jobb och för tillväxten i landet, så får vi också mycket starka utjämnande effekter med en halvering av den öppna arbetslösheten. Det blir alltså de lägre inkomstgrupperna framförallt som tjänar på detta. Slutligen, det här tanken är att vi ska fortlöpande stämma av utvecklingen på samma sätt som vi har etablerat ett schema för konvergensprogrammet och dess uppföljning. Så gör vi också detta nu när det gäller sysselsättningspolitiken. Halvårsvis avstämningar för att se hur det går och koppla till detta möjlighet att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att stärka sysselsättningen och tillväxten.
Tack Erik. Margareta, har en kort komplettering.
Det gäller tjänstesektorn som vi ju alla tror kommer att vara en växande sektor i framtiden. Och med de ökande resurser till små och medelstora företag som nu ges så kommer det också att kunna bidra till att tjänstesektorn växer. Därutöver så lägger vi ut ett uppdrag därför att vi vill veta om det går att stimulera den ytterligare, så det uppdraget läggs ut. Vi har ännu inte bestämt på vem, men det kan bli något av våra myndigheter eller verk som ska tala om för oss hur man och om man, och i så fall hur, kan stimulera framväxten av tjänstesektorn.
Ja, det var i korthet några av de förslag som ligger i den här propositionen. Det finns en mängd ytterligare som är smärre natur, men som inte är oviktiga, som ni får ta del av senare.
Göran Persson,
varsågoda och börja. Och
Göran
fråga.
Persson, när märks det här? När börjar arbetslösheten minska?
Det är en omöjlig fråga att svara på. Därför att vi kämpar ju inte med någonting som vi helt förfogar över själva. Utan det här styrs ju inte minst av utländsk konjunktur. Vi är nu på väg neråt i konjunkturen. När den vänder uppåt, vilket kan ske snabbare än vi tror, ja, då kan de här åtgärderna och en konjunkturuppgång ganska snabbt komma att pressa ner den öppna arbetslösheten. Men de stora sakerna vi förfogar över här är de 40 000 i kommunerna, de långtidsarbetslösa äldre och utbildningsplatserna, 130 000 stycken. Det är så att säga det som är hårt i paketet. Sen finns allt andra av åtgärder som rimligen gör ekonomin bättre och som också, framförallt på draget av en god konjunktur, pressar tillbaka arbetslösheten.
Är det din bedömning att det här kommer att räcka för att halvera arbetslösheten till sekelskiftet?
Jag tror inte att detta räcker. Utan jag tror att vi kommer att få komma tillbaka med mer åtgärder. Nödvändigtvis inte av sånt slag som innebär att vi lägger mer pengar till AMS eller till kommunerna. Det kan också vara sånt slag som gör att ekonomin fungerar bättre. Och där är det ju viktigt att arbetsmarknadens parter nu klarar lönebildningen. Och det sa de ju igår positivt ja till allihop. Det är en viktig faktor. Och sen sitter de ju också i samtal just nu om arbetsrätten. Så att också sådana faktorer ska vägas in i bilden. En sak är klar. Tittar man på det här det vi nu lägger tillsammans med de prognoser vi har gjort tidigare. Det går att nå en halverad arbetslöshet till år 2000. Det ligger inom räckhåll. Lätt blir det inte, men det kommer att kunna gå.
Göran Persson, kan politiska beslut skapa nya jobb?
Ja, definitivt. Och i den meningen att vi ger ju förutsättningar för ett näringsliv, för en ekonomi att fungera. Det är lätt att förstöra det funktionssättet och det är lätt att göra det enklare bättre. Om Sverige blir bättre rustat genom att svenskarna har bättre utbildning, det är klart att det skapar nya jobb. Om företagen får bättre villkor, exempelvis i bilindustrin, i och med att beskattningen görs om, det är klart att det räddar ganska många jobb, kanske också skapar en del. Så att den meningen kan man alltid påverka. Men sen går det inte att sitta i Stockholm och säga att nu ska arbetslösheten bli 7,1% och nästa år 6,2. På den nivån går det inte, utan det här är större, mer övergripande förändring.
Men om det går, varför då vänta så länge så att arbetslösheten är så här hög innan man genomför beslut?
Ja, först och främst har ju den viktigaste uppgiften för oss varit att ta grepp om de offentliga finanserna. Det går inte att klara en arbetslöshetsbekämpning med skenande räntor och ett misstroende i omvärlden mot vår förmåga att hantera ekonomin. Nu är det på plats. Nu står vi stadigt. Nu kan vi göra de här åtgärderna. Det kostar en del pengar, men det visar att vi håller i och finansierar fullt ut.
Tycker du att ni för en konsekvent näringspolitik? När ni tog över makten höjde ni arbetsgivaravgifterna, nu sänker ni dem.
Ja, i den meningen att när vi tog över makten så höjde vi arbetsgivaravgifterna för att finansiera ett medlemskap i EU. Och det var nödvändigt att göra. Det gick inte att låna pengar till den saken. När vi nu sänker arbetsgivaravgifterna så finansieras det inom den ram som beskattningen av företag representerar. Så att det är ingen ökad belastning på statskassan, ingen låneverksamhet i utlandet som finansierar de här förändringarna av arbetsgivaravgifterna, sänkningen från småföretagen.
Varför behöver arbetsgivaravgifterna sänkas nu? Så sent som för ett år sedan sa din företrädare Ingvar Carlsson att Sverige var ett skatteparadis för företagare.
Ingvar Carlsson pratade om bolagsskatten och den är fortfarande låg internationellt sett. Det är ingen tvekan om att vi jämfört med ett år sedan, för ett år sedan, har en mycket, mycket svagare konjunktur idag. Hade vi idag haft 3% tillväxt eller underliggande 3,5% som vi hade för ett år sedan, hade säkert inte en del av de här förändringarna vi nu gör varit aktuella. Man måste anpassa politiken till de omständigheter som råder och det är vad vi nu gör. Och förhoppningsvis har det här verkan och då får vi fler företag som startar, fler små företag som växer och det är meningen med politiken.
Men hade ni sänkt arbetsgivaravgifter?
En i taget, varsågod.
Hade ni sänkt arbetsgivaravgifterna utan Centern, om inte ni samarbetar på Centern?
Det är alltid svårt att säga vad som hade blivit vad om man hade varit ensam eller om man hade samarbetat med någon annan. Vi har inte valt att säga att det här är en Centeråtgärd och det här är en S-åtgärd. Utan vad jag förstår av de förhandlingar som har bedrivits, framförallt mellan Erik Åsbrink och Per-Ola Eriksson, så har det varit mycket konstruktiva samtal.
Har ni börjat älska företagarna nu alltså?
Älskar eller inte älskar, vi har en ganska enkel sak att konstatera i Sverige. Får vi inte fler jobb, får vi inte näringslivet att växa, ja, då kommer vi att få hyggligt svårt att klara välfärdssamhället. Välfärdssamhället är i sin tur en god förutsättning för tillväxt, men ömsesidigt beroende av varandra. Vad vi ju inte råder över, det är om Tysklands ekonomi backar, om fransmännen står still. Det är ju det som är vårt problem just nu. Hade vi haft samma goda exportkonjunktur i år som fjol, då hade vi haft en helt annan situation.
Margareta Winberg.
Här lämnar vi presskonferensen och statsminister Göran Perssons paket i Rosenbad. Och vi resonerar lite grann om det här i studion. Olle Söderlund, vad är ditt första intryck? Så här?
Ja, första intrycket är väl att det här är ju en pyttipanna av stort och smått och allt möjligt. Men inriktningen är ju rätt klar ändå att ja, man tar sikte på att förbättra företagarklimatet, göra företagen mer intresserade av att nyanställa. Och det klaraste uttrycket för det är väl då att den här arbetsgivaravgiften sänks. Fast det gäller då alltså rätt begränsat. Alltså, det är en begränsning till en lönesumma på 600 000 kronor. Och det handlar väl i praktiken ungefär om 3 anställda i varje företag som får sänkt arbetsgivaravgift. Och man kan nog verkligen undra om det är tillräckligt för att för någon mer allmän stimulans av företagarklimatet. Sen är det ju då en del annat med samma inriktning, den dubbelbeskattningen på aktier till exempel, och en del annat också som ska göra det enklare och lättare kanske att vara företagare i bästa fall. Mm. Sen handlar det ju också mycket om att man då lägger om arbetsmarknadspolitiken, i varje fall sådana här. De ser ut som reformer i alla fall, att man flyttar ut uppgifter på kommunerna och man ska minska själva AMS-byråkratin i Solna och så. Och det är väl kanske bra på sätt och vis. Men vad detta har för effekter, det är förstås väldigt svårt att ha någon mening om, tycker jag idag.
Något som verkade leta lite luddigt så här långt i alla fall, det var det här Östersjösamarbetet.
Jo,
som
just det. Det är ett sånt här stort projekt då, som det är då 3 sådana här stora projekt som Göran Persson nämnde här, som ska då, där det då tydligen ska bli rätt mycket jobb, är det tänkt, genom då insatser och åtgärder av olika slag. Kretsloppsanpassning, småföretagsutveckling och Östersjösamarbete. Jag funderar på, vi kanske skulle fråga Andreas Karlgren som alltså är Centerns andre vice ordförande här. Det låter ju väldigt centerpartistiskt, och du kanske kan förklara vad det egentligen handlar om.
Ja, när det gäller, alltså det är ju så att det är hela tiden det företagarklimatet som går igenom det här, därför att vi måste få fram jobb. Och när det gäller Östersjösatsningen så är då tanken att handel och handelsutbyte med hela Östersjöområdet kommer ge massor med jobb. Då sätter vi av 1 miljard som kommer ligga då under regeringen och som man kommer kunna förfoga för sådana här insatser. Sen är det då ett helt småföretagarpaket utöver ett antal skattelättnader, ni har bara nämnt några. Så är det också då ett miljardpaket för småföretag. Där ligger bland annat då förenklade regler, satsning på kompetensutveckling, en rad sådana saker. Där satsar vi också 1 miljard. Sen är det då en ytterligare miljard för ett helt kretsloppsprogram, ett miljöprogram, där det ska vara investeringar i VA-teknik, avfallsteknik, sådana saker. Och det menar jag att det här ska kunna sätta igång snabbt och ge jobb.
Är det där det väsentliga som Centern fått ut av den här förhandlingen, tycker du?
Nej, alltså det finns ju, vi har ju varit med och påverkat varenda punkt. Men precis som Göran Persson sa, sen är det en del av det här att vi inte sitter och säger det här vann vi, det här vann de, det förlorade de, det här förlorade vi. Men alltså på varje punkt har vi varit med och påverkat, och tittar du på det här så ser du på nästan varje område bitar där vi har varit med och påverkat.
3 gubbar i varje företag får lägre arbetsgivaravgift. Har det någon effekt verkligen i,
ja, självklart,
i det praktiska näringslivet?
Ja, självklart. Därför att vad det betyder, det är ju att särskilt tjänsteföretag där du har, där det är anställda som är den stora kostnaden och där du ofta arbetar i liten skala, där är det klart att det här spelar stor roll. För ett stort företag spelar det här liten roll, men för de små företagen spelar det här självklart en mycket stor roll, och särskilt för de minsta tjänsteföretagen.
Vad har bönderna fått då? Något har de väl fått eftersom Centern ställer upp?
Ja, nu ställer du den där fördomsfulla frågan. Alltså det är självklart att det finns, för det första, små jordbrukare är småföretagare. Det är självklart att varenda del som gäller småföretag gäller jordbrukare, precis som alla andra företagare i Sverige. Sen så finns det också bitar i det här som gäller investeringsstöd och sådana saker. Så att det finns en hel del saker där.
Ja. På finansieringssidan är det då 2 stora saker. Dels så är det alltså att tobaksskatten höjs, cigaretterna blir dyrare, det är ni med på. Och sen manipulerar man då med skatteskalan så att, ja, brytpunkten inte höjs på det sätt som den skulle egentligen höjas. Mm. Vad är det för bra med detta?
Ja, det är ju så att ska det här funka, då kräver det ju att varenda del vi gör som kostar pengar också är betald. Och det går inte att hålla på att låna ihop de här sakerna, för då stiger räntan med detsamma. Och då blir det inte någon fördel för företagen och jobben. Och därför så får alla vara med och betala, men de som tjänar mer får naturligtvis betala mer.
Rökande höginkomsttagare är de som råkar illa ut här.
Ja, just det. Det är väl kanske då lite lättare att klara sig med några färre cigaretter än att vara utan jobb.
Fast det kanske inte är samma personer.
Nej, men dessutom så är det väl bra då att vi som har jobb och som tjänar mycket får vara de som betalar för att människor som är arbetslösa kommer in. Och det tycker jag är den stora biten här. Nu sätter ju direkt det här politiska spelet igång. Vem har vunnit, vem har förlorat. Det intressanta är ju att de som ska vara vinnare på det här, det är alla arbetslösa.
Tack Andreas Karlgren för att du kom hit och gav din kommentar till det nya sysselsättningspaketet, förslaget från regeringen och Centern alltså, som ska pressa tillbaka arbetslösheten till 4% år 2000.
Island, 15 juni 1993.
Också en kvarts miljon islänningar ska få ny president. Om ett par veckor så lämnar nuvarande presidenten Vigdis Finnbogadottir sin post. Hon är den första kvinnan i världen som blivit vald till president. Och Ekot har varit på ett valmöte med den som troligtvis blir hennes efterträdare.
Det är fullsatt runt dansgolvet på det exklusiva hotellet i Reykjavik. Extra stolar är inklämda mellan borden, men det är ingen dans. Istället står en ensam mikrofon på det runda dansgolvet och där hälsar han välkommen Olafur Ragnar Grimson som leder alla opinionsundersökningar inför presidentvalet.
Okej, för gäster. Det är Mikael Anna jag för åker. Börun och Katrin är här.
Olafur Ragnar Grimson har varit finansminister på Island och suttit i parlamentet, alltinget. Han har hoppat mellan olika partier och tillhörde sist vänsteralliansen, men nu kallar han sig socialdemokrat. Han och fyra andra kandidater tävlar om presidentposten, men Olafur Ragnar Grimson leder stort med 45% av rösterna mot 25 för den som ligger tvåa. Han och hans fru går runt dansgolvet, hälsar på alla och tar i hand. Islands president har ingen direkt politisk makt. Och Grimson säger att presidentens viktigaste uppgifter är att representera Island och att stödja isländska ekonomiska intressen.
The president is both an important spokesman for Iceland on the global scene, but can also effectively help to advance Icelandic economic interests. I think it's very important for a small nation like us here in Iceland to have such an active representative.
What would you do different than Vigdis has done?
I would continue her tradition.
Island har en konservativ regering och att socialdemokraten Olafur Ragnar Grimson har så stort stöd kan innebära att väljare är kritiska mot regeringen. Om Grimson blir vald flyttar han och hans fru in i Bessarstad i den isländska presidentbostaden. Det är en lysande vit villa på en kal udde i utkanten av Reykjavik. Idag bor president Vigdis Finnbogadottir här och många turister söker sig hit. Två charterbussar står parkerade på grusplanen utanför villan och 150 pensionärer har just hälsat på presidenten. Hon tar emot in i biblioteket där fotografier av Vigdis och Bill Clinton, Vigdis och George Bush, Vigdis och drottning Elisabeth står på rad. Vigdis Finnbogadottir är den första kvinna som har valts till president i ett demokratiskt val. I 16 år har hon varit president på Island och hon tycker att det mesta är sig likt.
Island själv har inte förändrats med undantag av ett litet vulkanutbrott. Vi är fortfarande kvar och vi talar vår isländska och vi är fortfarande med står med fötterna på jorden. Det gör vi.
Det finns skillnader mellan Grimson och Finnbogadottir. Grimson är politiker. Finnbogadottir var teaterdirektör när hon blev president. Grimson tycker att presidenten ska vara mer aktiv politiskt. Finnbogadottir bara skrattar när hon får frågan. Jag är ju inte politiker, säger hon.
Ja. Nu har jag så ofta sagt att det finns ingen institution i världen var man kan studera till att bli president. Så kan nog teatern vara lika bra som andra ställen och inte mindre bra därför att man hela tiden analyserar människan och livet på teatern. Och det är nyttigt som president att känna människan.
De mer känsliga frågorna vägrar Vigdis Finnbogadottir att svara på. Hon vill inte säga något om valkampanjen. Hon vill inte säga något om presidentkandidaterna. Och när jag frågar vad hon själv ska göra nu börjar hon berätta en historia. En ung man som älskade att cykla tog studenten. Han var osäker på vad han skulle göra efteråt men fick hela tiden frågan vad ska du göra nu? Och svarade likadant varje gång.
Ja, han sa att han skulle putsa sin cykel. Och det är precis vad jag ska göra.
Hanna Stjärne, Reykjavik.
Den 14 juni 1996, Bosnien.
Utrikes igen. Det stora mötet om hur fredsavtalet i Bosnien hittills fungerat har nu inletts i Florens i Italien. En av de allra viktigaste frågorna är hur det ska gå med det planerade valet i höst. Fredssamordnaren Carl Bildt anser att det är mycket viktigt för Bosniens framtid att valen verkligen hålls i september.
Jag tycker att det är viktigt därför att det är bara då vi kan börja sätta upp de gemensamma institutionerna för Bosnien och Herzegovina. Intill dess så har vi ett delat land. Och börjar vi inte att komma över denna delning så kommer det bli mycket svårt att få fredsprocessen att fortsätta.
Att ett valresultat där de tre nationalistiska partierna, det serbiska i Bosnien-Serbien, det muslimska och det kroatiska i den bosniska federationen, vinner valet skulle leda till en än värre splittring, håller Carl Bildt delvis med om.
Jo, men då är det ju en svårighet som finns i det bosniska samhället självt. Och då måste vi arbeta utifrån den förutsättningen. Är det så att människorna i de olika folkgrupperna där nere känner så pass rädsla så de vill ha tryggheten i dessa partier, ja då får vi ju operera fredsprocessen utifrån den förutsättningen. Vi kan ju inte göra om människorna.